Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst var en av våra största alpina stjärnor, Thomas Fogdö. Han är med att bland annat vinna den totala världscupen en gång och 5 världscupsdelsegrar innan Thomas den 7 februari 1995 åkte längs en snäv transportsträcka i Åre och då olyckan var framme. Han körde mot en hård snökant och hamnade i obalans och föll ner från transportsträckan och rakt ner på en stubbe. Han själv förstod direkt att någonting allvarligt hade hänt. Thomas var då 25 år och på toppen av sin karriär. I flera år har Thomas jobbat med föreläsningar och är idrottspsykologisk och mental rådgivare. Han lever idag med sin fru Anna och 3 tonårsdöttrar som alla är födda samma år. Jag är nyfiken på hur han, mitt i sin framgångsrika karriär, kunde hitta kraften att hitta nya vägar i livet, men då i rullstol. Hur hanterade han den omställningen? Var det självklart vad han ville göra? Hur såg han på livets möjligheter att få en familj? Och vad är hans styrka idag i att vara rådgivare för andra? Nu är vi på plats. Du får äta chokladbollen sen kanske.
Och jag sitter och bara... Törs jag. Såg ju lite.
Titta med suktande
blick. Exakt.
Ja, välkommen Thomas.
Tack.
Så härligt att ha dig här. Du har ju fullt upp.
Ja, eller något.
Eller något. Både hemma och jobb. Mm. Alltså 3 barn, 3 tonårsdöttrar och mycket jobb.
Ja.
Men jag är glad att du tog dig tid att komma hit. Vad är det, liksom, om du skulle titta på de olika jobben du har, vad jobbar du mest med?
Det är utan tvekan mitt uppdrag som idrottspsykologisk rådgivare. Det tar mest tid. Och det är väl nu, tror jag, effekten av det som de här 2,5 åren som vi var i pandemin. För föreläsningen var ju ganska många också tidigare, men blev betydligt färre. Och automatiskt hamnar man i rådgivarläget mer. Och det så har jag jobbat innan med videosamtal och sådär. Och det är ganska... Alltså jag gillar det formatet och är van det. Sen är ju fortfarande personliga möten överlägsna. Och föreläsningar digitalt som jag har försökt hålla har inte blivit något bra. Och det jag försökt fundera på varför, och det är för att jag tycker inte det är så kul. Och när det inte är kul så gör jag det inte bra.
Nej, det kommer vi komma tillbaka till. För eftersom med din starten på karriären och även när du var liten och tränade och så. Men just det här med att vara... Du säger att du är idrottspsykologisk rådgivare. Mm. Alltså det är ju inte idrottspsykolog. Utan vad är skillnaden då skulle du säga?
En idrottspsykolog är legitimerad. Det är inte jag. Jag är en sån där charlatan som hittar på saker.
Nej
men när jag började så fanns det ingen utbildning för att bli idrottspsykolog. Nu gör det. Man kunde gå psykologlinjen och jag var nog för lat skulle jag nog säga. Så gav mig på och försökte låtsas. Nej men 20 år med erfarenheter, sen läser på och har jordens bästa mentor i en kille som heter Johan Plate som kan ämnet inifrån och ut. Så det är rätt skönt att veta att jag rör mig inom det område som jag tycker att jag kan. Ohälsodelen, när jag känner att nej, men nu är det saker jag inte kan, då skickar jag med glädje vidare till de som kan det. Mm.
För alltså det du har, som många kan ju plugga till idrottspsykolog, men när man inte har erfarenheten själv ifrån den, alltså det blir ju, du har ju en kunskap som många andra inte har.
Nej, och den tror jag är både en för- och nackdel.
Mm.
För det är ju liksom, jag märkte speciellt i början där så var det så lätt att liksom tänka, och speciellt om jag jobbade med någon som höll på med alpint, så var det lätt, men hur skulle jag ha gjort? Och så gav jag kanske ett råd därefter, och det är ju, kan ju vara intressant, men det är inget bra att ge som råd alla gånger. Så det har jag lärt mig. Så det är en fördel att ha kunskaper, men det är också en nackdel, tänker jag.
Det gäller att balansera det.
Det gäller att balansera det, verkligen. Men det går, alltså nu är det ju så gammalt. Den erfarenhet som jag har från idrotten, den är ju i forntiden. Så kan man dra någon anekdot som kan vara rolig, men då är det mer på stadiet när jag träffade Ingemar första gången eller någonting sånt där.
Hur var det då?
Alltså jag beundrar många människor och är ingen sån där som, jag tror aldrig har jagat autografer någonsin. Det är några få som jag har tagit, men Ingemar är en sån där, för mig så är han enormt stor. Alltså både, alltså idrottare först och främst, det är så jag lärde känna honom, och sen har jag fått förmånen att lära känna honom lite mer personligen, och han är fantastisk, rakt igenom.
Vad är det du uppskattar mest med honom?
Ja, men dels så kan jag känna igen mig i delar av att vara inte kanske den som naturligt står i centrum. Men han hamnar ju där. Det är så häftigt att få gå bredvid och se. Folk blir ju helt tagen av honom. Och han kliver aldrig in i ett rum och säger hej, nu är jag här. Men han behöver inte. Han bara är. Men sen är han också, han är grym på att se människor. Man skulle ju kunna tänka att eftersom alla blir så intresserade av honom, att det skulle bli ett otroligt självcentrerat sätt att se på sig själv. Men han verkar inte vara sån alls. Snäll, vänlig, intresserad. Han är ju så sjukt påläst. Så där som en annan blir nästan som man får mindervärdeskomplex. Han kan ha koll på saker som om en själv som man själv inte har koll på. Man tänker, hur vet du det här?
Mm. Jag i alla fall blir väldigt nyfiken just på honom. För att han inte säger så mycket. Utan han är ju liksom, när man väl pratar med honom så gör han ju det. Mm. Men det blir så, vad är det han tänker nu?
Mm.
Alltså, vad är det som pågår? När man har sett intervjuer med honom. Och han är ju ganska fåordig då, framförallt då när han var aktiv.
Snabbpratet var Åke Strömmers kännemärke som sportreferent. Men ibland tvingades han hantera intervjuobjekt som inte var lika glada i att prata som han själv. Här en intervju med Ingemar Stenmark tidigt i dennes karriär.
Har du haft någon annan idrott på gång? Spelar du fotboll eller så?
Nej.
Men du springer i fjällena?
Ja, lite grann.
Därför att det är rätt intressant att veta. Du är medveten om att du slog igenom i vintras internationellt?
Ja.
Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol.
Jo.
Vad har Olle sagt till dig att du ska göra? Olle Rolén?
Praktiskt
inte. Inte det. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där då?
Vi åkte skidor.
Då blir man ensam. Men vänta nu. Det måste ju finnas så mycket mer där bakom som han har. Liksom, för att han är där han är.
Självklart. Vi får ta hit honom.
Ja, verkligen. Verkligen. Du, jag tänkte på det. Nu är du i Stockholm och jag läste en artikel nu inför det här att det var i och för sig ganska länge sedan, men du tyckte att när du var här så sa jag kan aldrig bo här för folk går så fort. Titta, de nästan springer.
Mm.
Kan du känna det fortfarande?
Jo, men det är ju, nu är inte Uppsala, det är inte så långt bort, men det är ett annat tempo. Det är det, verkligen. Sen kanske det är att jag själv är stressad över att det är mycket folk, men sen jag gillar Stockholm, det har jag alltid gjort. Mamma är från Stockholm, så det är liksom, jag har hängt här. Men jag känner att det är ett tempo som inte riktigt går i linje med mitt.
Mm.
Men sen kan jag menar som du när jag satt utanför och väntade, få sitta och titta på bilar. Jag älskar bilar och här finns det ju alla sorter, jag får säga. Så att, nej, Stockholm är bra.
Hälsa pågår bra ibland.
Det är absolut. Det är kul att komma hit och kul att åka härifrån.
Du har ju tre tonåringar, eller en tonåring och två snart som blir tonåringar, eftersom alla tre tjejer är födda samma år. Hur var du som tonåring?
Jag var nog lite rebellisk, tror jag. Mina föräldrar skildes precis i den här åldern som barnen är nu. Och jag var, det var inget skönt. Det var jobbigt. Jag var inte den som pratade om saker. Jag använde musiken mycket som min ventil. Och sen så gjorde jag väl saker som kanske inte man ska göra som 12-åring riktigt. Och det var nog mitt sätt att på något vis säga att men nu, jag är inte nöjd med det som är. Och jag kanske inte sa det utan istället visade det. Så att det var, nej.
Hade du en förmåga att vilja stänga av och vara själv? Eller var du mot föräldrarna? Eller var du öppen?
Nej, jag bodde med pappa. Vi hade den fördelningen. Nu gäller vad det var ju så litet så att vi sågs ju ändå liksom. Men jag bodde hos pappa på heltid och hängde hos mamma på heltid, höll på att säga. Men jag tror inte vi pratade så mycket om det som vi gick igenom just då, utan nu är det så här så får vi liksom ta det därifrån. Pappa var väl kanske den som var mera känslomänniskan i så fall. Men också väldigt, ganska sträng så där. Så att han var tydlig med vad gränserna gick någonstans. Så det var väl en av de där grejerna som jag gjorde som man var väldigt tydlig att det här gjorde inte om. Okay? Mm. Nej, jag har nog tidigare varit ganska dålig på att prata. Alltså då tyckte att jag har det för mig själv och försöker lösa det själv. Och då blev musiken en sån. Här kan jag hitta ett sätt att få utlopp för det som jag kände ibland.
Men kan du uppleva det också nu när du själv är tonåring att man kanske vill stänga in sig? Så man, i en tonårsperiod så vill de vara för sig själva, även om de kanske inte sitter och lyssnar på musik, men att det är viktigt för dem att få vara i sin egen värld.
Jo, men och det ser man ju nu. Det är ju, man börjar bli marginaliserad. Jättejobbigt. Men det är ju, jag försöker komma ihåg hur man själv var. Nu kommer man ihåg vissa delar så där. Man inser ju, när man tittar på hur man själv var så inser man att de här är ju fromma som lamm. Jag var ingen huligan, det är inte det. Men när man försöker liksom skapa bilden av sig själv så har man kanske också väldigt mycket stänga igen dörren. Lyssna på musik högt. Och gärna på, hårdrock var det, för jag visste att farsan hatade hårdrock. Det var liksom, jag visste inte om jag tyckte om det själv riktigt. Sen insåg jag att jag gör ju det. Men ja.
Det är intressant om man plötsligt hamnar i en annan roll när man plötsligt står utanför, tycker jag i alla fall. Att man sådär, när jag var tonåring tyckte jag var en självklarhet. Och när man är förälder så bara, nej. Jag tycker inte att det ska vara en självklarhet. För att plötsligt så står man på andra sidan och vill ju vara som förälder hela tiden. Och det var faktiskt det första jag tänkte på när jag såg att jag hade tre döttrar samma år. Okej, det blir tre tonårsdöttrar samtidigt.
Mm.
Det är ju spännande. Du har en spännande tid framför dig.
Ja, tack.
Med döttrarna. Jag läste också just där när du började träna och att du gjorde många olika sporter från början. Att det var inte självklart att det blev skidåkningen.
Nej, men det var nog ganska, skidåkningen var det som jag brann för. Det var nog den sport som jag nog kände att det där vill jag göra. Och det är ju Ingemars förtjänst. Det var liksom, men att se någon ta sig ner för, och då var ju både backar och banor betydligt svårare. Att se någon göra det på det sättet, det var ju liksom, åh, det där vill jag göra. Och så hade min bästa kompis då, Patrik, grannen, som åkte skidor. Han hade ju börjat lite tidigare, så det var som att, men det här vill jag göra. Och märkte nog ganska snabbt att, men det här är någonting jag tycker om, men jag var ju inte bra på det alls. Jag var ganska skraj av mig så. Men sen så blev det, jag tycker om idrott, alltså överhuvudtaget, att försöka förstå hur saker och ting fungerar och spela tennis eller fotboll eller hålla på med friidrott. Men det blev ju de här, när det var skidsäsong, då var det nästan bara skidor som hanns med. Sen ville jag gärna spela hockey, men där var det föräldrarna sa nej, jag har inte råd med, så att nu får du välja antingen. Så om du ska börja spela hockey, då får du sluta med. Och då var det ganska lätt val.
För skidåkningen betydde väldigt mycket för dig under den perioden också när föräldrarna skilde sig.
Jättemycket.
Vad gjorde den för dig då?
Ja, men dels att få göra det jag tycker är kul, som var åka skidor. Men också att komma ifrån den här lite kaosiga tillvaron och vara i min andra familj. Och som skidåkningen har varit. Den antingen på klubbnivå eller sen i de olika stegen som har tagit ända upp till landslaget, så har det varit en familj som har levt ihop. Och det är som med många andra intressen. Alltså du lever tillsammans med andra som tycker om samma sak, fast har lite olika ingångar i det. Och det är ändå, man har någonting gemensamt, även om man också upptäcker att gud vad olika vi är. Fast vi liksom tycker om skidor så skulle alla vara likadan, men det var vi absolut inte.
Mm.
Men så att den familjen har varit både då och sen efteråt varit jätteviktig för en.
Om man tittar på ungdomar och idrott idag så är det ju, tycker jag att det är en fördel att de får testa lite olika först, så att man inte liksom de bara går in i en, att det finns den möjligheten, eller vad skulle du säga?
Jag tycker att man ska hålla på med olika.
Mm.
Alltså det är alltid det här, kan jag känna i alla fall, att är barnen verkligen intresserade av tennis? Eller har de blivit introducerade och det finns bara utrymme för tennis för att mamma eller pappa tycker att det är viktigt? Så att får du möjligheten att prova flera så kanske du upptäcker något som du absolut inte har kommit i närheten av. Det är klart att föräldrarna nästan alltid är de som är startare någonstans. Men att hålla på med olika, få lite olika konstellationer, liksom olika människor så att det inte blir samma. Men jag förordar definitivt att man ska hålla på med olika.
Det tyckte jag var så bra när en av mina söner började med, men då var det så här typ bollskola, men det var tennisklubben som ordnade det i Sollentuna. Och då var det i tennishallen, då var de ju jättesmå, man fick ju bära dem ibland och så där. Men då fick de ju prova olika sporter, även om det var i tennishallen.
Bra.
Så att det var liksom, man hade innebandyklubbor där och liksom, så att det var lite olika, men det var ändå tennisklubben som ordnade det. För då fanns det ändå en öppning för att se, vill han mera hänga i laget eller vill han spela själv, eller alltså just hitta den. Det tycker jag var väldigt bra för att få fram lekfullheten dels, för det är ju väldigt mycket på lek då när de är så små, men också se vad de fastnar lite grann för själva.
Snyggt.
Ja, men det tyckte jag var riktigt bra. Och sen, men för sen blir det ju, tycker jag i alla fall, det här är ju min personliga åsikt kanske, men när de höll på med fotboll, att det blev så himla seriöst väldigt tidigt. Och det kanske jag är fel person att liksom då tycka till om, för att jag är inte idrottare själv. Och inte, men mina barn vill inte satsa på det på helt, alltså så här, och bli seriösa. Men då fanns det inget utrymme för dem till slut. För att, vill du satsa eller inte? Nej, jag vill spela och ha kul. Mm. Hur ser du på den delen?
Jag är tvär emot den här tidiga elitsatsningen. Jag tycker, alltså jag förstår att det finns de som vill det. Men det får liksom inte bli det här att vi tror att för att behålla idrottarna så måste vi liksom snabbt utkristallisera vilka som vill och är beredda att satsa och vilka som då får vara i det här B-laget. Jag tror att vi har oerhört mycket nytta av varandra just i det här att se att idrott är inte bara liksom att vinna matcher, utan det finns andra delar i det. Sen är jag en tävlingsmänniska, liksom inte tutal om något annat. Så jag är nog lite, jag tycker man ska vara lite cool i det. För det är också det här, men en del som 12-åringar har inte kommit så långt i sin utveckling ännu faktiskt. Men det är där någonstans som det händer saker när det kommer till hur man elitsatsar och inte. Och en del slår igenom tidigt och andra slår igenom väldigt, väldigt sent. Och det är liksom ge alla möjlighet att få stanna kvar då. Så att vi inte bara för att vi har bestämt att vi ska köra en linje, så då gör vi så här. Och så de som då inte kanske riktigt är elitsatsande än tappar sugen och så lägger av. Kanske inte håller på med idrott alls, då har vi misslyckats och det grös. Och det är ju, ja men som under pandemiåren här när idrotten säger att ja men vi tappar idrotterna för att de inte får spela match eller tävla. Om det nu är så, då tycker jag vi har ett problem inom idrotten på riktigt. För det visst, det är kul att tävla för en del, inte för alla, får spela match. Men och det man ser sen, de som blir framgångsrika inom sina idrotter, de tycker det är kul att få utvecklas. Och sen naturligtvis att få tävla. Och det är det som hela idrottens idé kan jag tycka. Att ja, men jag ska få utvecklas och se hur bra kan jag bli tillsammans med de andra. Och en del kanske inte ens har det som huvudmål att de kommer dit. Utan de vill hänga med sina kompisar. De spelar fotboll. Ja, men då får jag följa med för att få hänga med dem. Så att det är liksom att ta uppdraget på stort på något vis. Och se liksom, inte bara för att man ska lära sig att sparka en boll in i ett mål.
Och just glädjen kan jag känna, för att jag tyckte att man kan se nu när i vuxen ålder alla de som spelar korpen till exempel, som har så himla roligt.
Exakt.
Alltså man skulle vilja att det fanns korpen som var lika cool som om man elitsatsar som barn. Alltså det här är korpengänget som bara älskar att spela fotboll för att de tycker att det är så jävla roligt. Men de är inte elitsatsande. Och sen finns det de elitsatsande ungarna som tycker att det verkligen vill satsa på det sättet. För att de väljer det själva. Men om man hade haft den parallellen. Att det fanns liksom, och att det var lika coolt att spela korpen som att elitsatsa. Istället för att man hamnar i det här B-laget eller inte räcker till och sådär.
Nej, men och det måste ju någonstans, eller det är väl målet för, tror jag, de flesta egentligen, sen hur det blir. Men det är ju som att idrotten, den suger ur det sista. Så när du lägger av så är du så trött på det så du vill inte se det. Och då kan jag tycka, vad fasen, då har vi ju misslyckats någonstans. Så att det som du beskriver är ju kanon. Men tänk om vi kunde ha det som mål att alla ska fortsätta med idrott och den är verkligen livslång. Även om det är, jag spelar fotboll så fortsätter jag spela fotboll för det är så jäkla kul. Men jag gör det inte i allsvenskan utan jag gör det i korpnivån.
Mm.
Nej, det är...
Nej, för jag har förstått på dig också så här, när en period när det blev för allvarligt och du tappade lite glädjen så gick det heller inte bra.
Nej, men då, nej, och så har det varit och det har mina föräldrar tutat i mig från början att du ska tycka det är kul. Tycker du det är kul då ska du hålla på. Då kommer det naturligtvis streta emot ibland. Men det har ju, och det känner jag 52 år, jag är fortfarande liksom driven av att det ska vara kul. Jag märker så fort jag liksom, det blir för mycket för länge av något som är tradigt, ja men då tappar jag det. Så att glädje är jätteviktigt. Och det tycker jag, ja men de här två första åren som jag kom in i landslaget var inte särskilt roliga för att det blev så superseriöst. Men frågan är om det var det eller om det var min tolkning av det. Jag menar, nu var ju, jag fick åka med mina idoler liksom. Då blir det var inte jämlik, inte ens nära. Och då var det jobbigt.
Men du har också pratat om att du tränade för mycket en period och att det inte heller var bra.
Nej, men och det här
är
ju...
Bättre.
Nej, precis. Sen så har jag inte gått till historien som den som tränade mest. Det var ganska många som, om du hade tränat mer hade det blivit mycket bättre. Men jag hittade nog en ganska bra balans som passade mig. För det insåg jag att ska jag bli duktig på det jag gör så behöver jag måste må bra i det. Och åker jag bara skidor, då kommer jag tröttna. Och jag märkte liksom när det blev för mycket av det, då jag gjorde det, men det var liksom inte med den där riktiga kvaliteten som man kanske skulle önska. Så att för mig så har liksom balansen mellan alla delar som är jag har varit viktig. Att få, faktiskt få jobba, att få lämna det här som är visst mitt jobb som skidåkare, men att då var det att liksom komma upp till skidanläggningen och få reparera medbringare. Alltså de som man åker T-byggen åker upp i. Det kunde liksom vara skönt att få sitta och dricka kaffe med gubbarna och det var förmodligen det äckligaste kaffe som fanns. Fick hälla i 5 sockerbitar för att kunna dricka det. Men det var hela den grejen och det var någon typ av motpol till det andra. Och jag insåg att alla de här delarna behöver jag ha för att känna att ja, men nu mår jag bra i det här. För mycket av något så hade det inte blivit.
Men när hittar du det? För det kan ju också vara ganska svårt för många att förstå. För jag menar, om du tränar och de säger att du ska träna så här mycket och så ska du vara stark och säga ja, fast jag behöver också det här för att vara bra.
Men jag tror, och det är nog kloka föräldrar. Sen har jag nog alltid varit en tänkare. Liksom, kanske också lite lat så jag liksom dragit det kortet för att komma undan. Men, nej, men jag tror att jag...
Smart kanske.
Ja, eller något. Nej, men jag tyckte mig nog säga att jag mår, och det var också när jag också får framgång i det. Det är klart, då blir det lättare att få vatten på sin kvarn. Och hade det inte gått så bra, då hade jag nog fått mothugg från mina tränare. Nu kom jag undan för att jag gjorde rätt bra ifrån mig. Men jag tror nog jag alltid varit en inåtblickare och liksom sett att jag behöver det här. Och ibland för mycket också.
Mm.
Kanske dragit rädslokortet för ofta. Eller,
var du rädd?
Jag var nog ganska ängslig. Och det är jag fortfarande, märker jag i mitt föräldraskap. Jag ser faror rätt långt innan de ens är i närheten att uppstå. Jag kan liksom se ett skeende. Och kan jag se att jag kan försöka att undvika att det händer för, inte för mig nödvändigtvis, jag är för dum. Men när det kommer till barnen så kan jag verkligen vara en riktig hönspappa. Jag vill att de ska utmana, men jag kan också tycka att gör det inte dumt bara. Men jag kan nog vara lite
ängslig. Och det har du med dig sen du var liten och inte bara på grund av olyckan?
Nej, det har nog alltid varit. Ja. Alltid. Nej, olyckan är den, ja men lite det här klassiska när saker blir fel. Och det var inte, jag utmanade inte på något jätteidiotiskt sätt, utan det var mer bara en massa konstiga saker som föll ihop och blev ganska allvarligt. Men sen är det klart att jag tycker liksom, kan man skydda sig, gör det. Alltså, använd hjälm när du cyklar eller åker skidor. Ryggskydd självklart. Liksom, behöver liksom, men sen får inte, de ser inte ut som Michelin-gubbar när de har liksom plastat in dem i bubbelplast.
Här kommer Fogdus döttrar.
Ja, exakt. Han är lite ängslig han.
Men du har ju haft en fantastisk karriär. Vad skulle du säga, för det var lite ups and downs där innan, men vad skulle du säga var din styrka?
Det var nog tänkandet. Alltså det var verkligen både en för- och en nackdel. Alltså jag var en analytiker, tyckte om att liksom försöka se samband. Okej, nu funkar det här, varför funkar det? Sen var jag kanske inte så, jag var inte så nyfiken på material som, jag menar, nu har ju utvecklingen gått så långt, men det var ju på våran tid så var ju också se till att man har bra skidor, bra utrustning överhuvudtaget. Men det lockade mig inte så mycket, utan mer bara okej, men hur hänger saker ihop? Nu är jag väldigt nervös, hur kan jag? Och det var väl, sen jag började jobba med min mentala rådgivare när jag var 22, så var det liksom just det att få upp ögonen och kanske också sortera i det. Inte bara liksom leva i sin lilla oro där, nu får det inte bli. Men det var min styrka, men också tyvärr då kanske en del av nackdelen.
Men var det bra på just det, när man lyckas och man tar den här segern, att belöna dig för det och att du kunde ta det till dig, likväl som att om man har motgångar att hantera dem?
Jo, men och där, eftersom jag inte var den där som ställde mig på skidorna så funkade det bara och så vann jag en massa tävlingar, så var det ju inte, utan jag fick hämta min motivation och energi någon annanstans ifrån. Och då var det just att få lära sig, kanske bli bättre på en viss typ av sväng. Så att, jag vet inte, jag vann ju inte så mycket heller egentligen. Utan för mig så var, glädjen fanns i att utveckla min skidåkning, drömmen om, och sen någonstans att bli lika framgångsrik som den stora då. Men jag är 81 segrar ifrån, så att jag har. Så jäkla bra var det inte.
Men det fanns ju en anledning till att det inte blev så heller. Utan du hade ju, han är ju med 5. Och det ska man inte...
Nej. Och sen, det är klart att då tyckte man att man var svingammal. Men jag inser nu när man tittar tillbaka på det. Alltså jag fick sluta när jag fyllde 25. Så jag var ju mitt i, alltså om man nu får säga att det finns någon mitt i karriären. Men det var ju en stund kvar. Och det kan jag tycka, jag var 23 när jag vann världscupen, fast det var ganska ungt ändå. Men då tyckte man att det tog sån tid innan. Så det är bra att få perspektiv ibland, tänker jag. Men det kanske man skulle ha när man står mitt i det istället för 27 år senare.
Mm. Men just prestationen som det blir väldigt stor fokus på. Det verkar alltså, lite grann som jag tycker det är helt när du pratar om Ingvar Stenmark till exempel, att du värdesätter honom också väldigt mycket som människa. Att när en idrottare är sin prestation och det är det enda de är. Att det är så många idrottare man har hört som, när de slutar, vem är jag då? Mm. När jag inte har min prestation längre. Är det någonting som du tror att från början att du även fick med dig, eftersom du var lite analytisk och sökte dina behov under vägens gång och inte bara prestationen?
Nej, men precis. Nej, men och det tror jag. Alltså det känner jag att just det här att ha sin andra del av livet också. Jag menar att ha det här jobbet uppe på skidanläggningen var just att jag kan ju det här också. Jag hade en plan för sen. Jag ville gå i pappas fotspår och bli polis. Så det var också, det fanns liksom någonting annat bortom min skidåkning. Och det var nog ett lugn. Och det, nu när jag vet mer och när man liksom kan luta sig mot lite forskning, så ser man att de som har en lite mer laid back inställning, även om de är hyperseriösa, men vet att det här är inte på liv och död. De kommer väldigt, väldigt långt. Och det är det man kan önska, att men se till att du har fler saker än bara ett ben att stå på. Men det är ju lättare sagt än gjort. Är du jätteintresserad så är det så lätt att hamna där. Men det är ju, jag är inte många jag träffat som är bara sin idrott, utan de spelar instrument eller de pluggar eller jobbar, eller, och en del är ju, de blir ju inte ens rik på det de håller på med, alltså i idrottsväg, utan de måste jobba. Men ser det som en styrka att liksom få bryta mönster.
Ja, för jag tycker att man ändå har sett tyvärr för många exempel på att de bara har varit sin prestation och inte fått med utrymme för att vara någonting annat. Mm. Just för att det är så tidigt som man ska satsa. Det är så tidigt det handlar om prestationen. Mm. Så att man inte bejakar människan i den man är. Och lägger man fokus på vad jag ska göra sen, då tappar jag fokus ifrån det jag håller på med nu. Tyvärr.
Ja, men precis. Men jag blir så där, jag ser inget motsatsförhållande i att samtidigt som det är hyperseriöst inom en, det spelar ingen roll om det är idrott eller arbete eller vad det är, att samtidigt ha en rik fritid. Jag menar, det jag kan inte se motsatsförhållandet. Mm. Det, absolut inte. Och det var ju som, jag kommer ihåg min managesal när det på våren när finaste tiden hemma i Gällivare, att då säger att det är 2 veckor nu åker jag iväg och liksom uppe till fjälls, du får inte tag i mig, men du, tänk på allt du hade kunnat testa skidor och du kunde ha gjort sponsoruppdrag och bli mycket rikare och allt det där. Men det var verkligen så här, nej, men de här 2 veckorna uppe i fjällvärlden, de ger mig energi för resten av året, så att de byter jag inte bort. Och det tyckte han var svårt, ända tills jag bjöd upp honom så han fick se vad det var. Och då, efter det så tjatade han aldrig mer om att men du förstår ju hur mycket pengar du hade kunnat tjäna om. Och det är klart, nu utgår jag från mig själv, men också nu med 20 års erfarenhet av att träffa högpresterare så ser jag att de som lyckas otroligt väl har en palett av delar av sin personlighet och sin identitet som bidrar. Och det är inte så att sätter jag mig nu och fika med min kompis istället för att ta det här träningspasset, så innebär det inte att jag blir en sämre tennisspelare eller vad det nu är.
Jag tycker att det är så skönt att höra, för nu har jag mött några idrottare både i intervjuer men också genom åren som just det här. Min pappa, en av dem, han pluggade i för sig vid sidan av när han var landslagsmålvakt i fotboll, men när han slutade, han var ju helt, det var ju kaos, han visste inte vem han, alltså så här, just att det, man vet inte vem man är riktigt. Nej. Och sådär, innan man hittar tillbaka. Så därför är det så härligt att du också hade det i dig själv från början, alltså, som du pratade också om, kanske trygga föräldrar på det sättet, men vikten av. Jag önskar att fler ungdomar också får med sig det. Att det blir en, att idrottspsykologin bland ungdomar, att det är en del av det.
Mm.
Att värna den personen.
Jo, men då, det är ju jätteviktigt. Men där har ju vi föräldrar, vuxna, ett viktigt ansvar faktiskt. Och vi behöver inte vara utbildade idrottspsykologer för att liksom förstå det. Utan, men att visa på den här bredden någonstans är ju, sen är det ju upp till var och en. Att göra någonting med det naturligtvis.
Mm. Och vi som har haft föräldrar som har stått där vid sidan. För det är många ungdomar som söker sig till idrotten som kanske inte har den tryggheten hemma.
Nej.
Så därför är det viktigt att den balanseras upp där. Men om du skulle titta tillbaka då på din karriär. Vilken liksom, minns du som så här, starkaste upplevelsen? Oj, nu fick du tänka lite.
Ja, men det är det ju. Men det är så många. Sen är det ju. Det finns ju så många olika. Det första tävlingen kommer jag aldrig glömma. Det är just för att jag inte hittade den i slalombanan. Den tycker jag är, det är så underbart.
Men hittar du inte ner?
Nej, jag hittar inte ner. Det var, nu har de ju förenklat slalombanorna. De har tagit bort en del av de ytterkäpparna som gjorde att det blev en djungel av käppar som inte jag fattade. Hur hänger det här ihop? Så det var min första tävling.
Det var plockepinn.
Det var plockepinn på riktigt. Slalomtävling. Ja, den var speciell. Sen är det klart, första tävlingen som jag vann i världskuppen som var liksom det som jag aldrig trodde skulle hända. Och jag glömmer aldrig när jag låg i badkaret på kvällen. Och då, det var ju sista tävlingen dessutom, så då hade jag faktiskt en öl också i handen. Och så tänkte jag den tanken, idag var jag bäst i världen. Och det kändes konstigt att säga för en som är uppfödd i Janteland. Nej, det var
coolt.
Det var riktigt häftigt. Det kommer jag aldrig glömma. Och sen naturligtvis att när jag vann världscupen då i slalom 93 på hemmaplan, det var otroligt häftigt att få tävla mot en av dem som är en av de stora ikonerna och faktiskt få slå honom, Alberto Tomba. Så det var, det finns ju flera sådana, men sen är det så många utav de här, det är så lätt att ta de här, alltså det som blir stort, men det är så mycket i det här som också har varit så häftigt, alla resor som vi har gjort. Vi ett tillfälle när vi kommer till Sestriere, och vi har dels var en sån här, hela den säsongen var vi reste, det var alltid något typ av kaos. Och när vi kom till Sestriere så var det sånt där klassiskt italienskt, inte något litet sånt där gulligt hotell utan istället ett stort cementkomplex. Och det var först, de hade inte ens liksom öppnat upp för säsongen i princip. Dragit igång värmen, det var iskallt. Så att vi var ute och gjorde det vi skulle, sen in på rummet och så låg man under dubbla täcken. Och då hade jag en sån där klocka som drog upp sig själv. Så jag låg still, för jag kunde inte göra någonting. Så jag låg still så länge så att klockan stannade. Och det blev en historia sen. Vet. Man rör sig så lite så att klockan stannar. Självuppdragande går inte.
Det har jag hört nu att de säger. Det var mammas väninnas klocka som hade börjat strula. Mm. Hon hade en fina varianta klocka. Så hon gick ner till den här butiken och bad henne kolla. Liksom så här, det måste vara något fel på min klocka. Och det här var under pandemin. Hon bara sa, nej, har du tittat mycket på Netflix? Mm. För då har man suttit still så mycket så klockan. Men då var det kallt.
Då var, det var, och det är sånt där som också. Det var, då tyckte man inte det var något roligt. Men så här, efteråt så här, vad man har fått vara med om. Mm. Lite coolt. Lite glamour.
Nej, men exakt. Och det är det som också är härligt att man tar med sig. Att det är som du säger, att det är inte bara segrarna i sig. Utan att det finns så mycket inom idrotten och upplevelser som man har fått med sig. Tack vare den.
Jo, men också sen. Ja, det är verkligen. Och det är samspelet. Och som också är så roligt att förklara för folk. Jag menar, då säger de att ni höll på med en egoidrott. Ja, men det gjorde vi ju. Men vi var verkligen en familj, ett lag som hjälptes åt. Fast vi var konkurrenter så gav vi varandra tips och råd. För att de skulle bli bättre. För att jag vet att jag kommer få tillbaka det.
Det är nästan ännu större. Alltså man kan inte jämföra så kanske. Men att man ändå ger varandra det. Även om man vet att man ska mötas nästa dag.
Jo, men och det är ju det som. Alltså, det är den naiva delen kanske då, som en del tycker. Men just det att men alla har fått de bästa förutsättningarna. Om jag nu slår den personen. Då vet jag att jag får tävla mot de bästa. Mm. Och det är det jag är ju jätteintresserad av motorsport. Och följer Formel 1 slaviskt. Och där. Jag menar, team för mig är det man hjälps åt. Men där. Inom Formel 1 så kan det ju nästan vara så att om jag är näst sist så är bara min teamkamrat sist så är det fine. Och jag begriper inte det riktigt. Mm. Utan jag ska bara slå min teamkamrat, det är det viktigaste. Hjälps åt istället. Det blir bättre.
Ja, det blir ju form av, det är ingen lagidrott men det finns ju ett teamarbete i det.
Och det
nästa
blir...
gång är det den andra som sitter i skiten och kan behöva hjälp.
Exakt. Ja. Så bjuder jag lite så får jag någonting tillbaka i regel. Men bjuder jag inte får någonting tillbaka, då slutar jag bjuda.
Exakt, exakt.
Så den där chokladbollen, hur blir det med den?
Men du får jättegärna.
Nej, jag ska inte. Jag ska inte.
Många som lyssnar minns ju olyckan, men det finns säkert också de som inte. Jag vet att du har ju pratat om den här så många gånger, men jag tänkte ändå att du skulle få berätta lite vad som hände där 7 februari 1995 i Åre.
Mm. Vi var där och tränade. Vi skulle ha varit på VM, men det blev inställt det året. VM skulle ha gått till Spanien, det brukar också vara lite roligt. Varför blev VM inställt? Mm. Det var snöbrist. Så hamnade vi i Åre. Så det blir ju tävlingsfritt, i alla fall de större tävlingarna när det är något mästerskap. Och då fick vi träna, det passade ganska bra. Jag var inte kanske i den här, jag åkte bra skidor men var inte i den här superformen. Så att det var skönt att få till den här träningen mitt i säsongen kan man säga. Och vi hade fått en backe som var jättebra, utmanande, svår. Men också lite knep att ta sig till, inte normalt sett, för det fanns det en lift som man kunde ta och åka, kliva av halvvägs. Men den var avstängd så vi fick åka en lift, åka via en backe genom ett skogsparti för att komma dit. Och hade gjort några runder som inte hade gått något bra. Jag minns verkligen frustrationen över att varför får jag det inte att funka bättre? Och var väl i mitt tänkarläge samtidigt som jag skulle bara transportera mig. Och ta sats ordentligt, för jag hade upptäckt att i det här lilla skogsstigen eller transporten så var lite upp för och jag ville för allt i världen inte staka bort energin. Så jag tänker, har jag ordentligt med fart så slipper jag staka. Men då mycket fart parat med oknäppta pjäxor, parat med dålig koncentration var liksom ingen bra kombo. Så då blev det, jag svänger lite för tidigt, märker det och så styr jag om bara för att hamna rätt och kör då i en liten snöhög precis när jag åker över ett litet krön. Och då har jag lite fel balans. Och då är som sagt lite okoncentrerad. Så det går jättefort. Slår i min höger skida. Slår mig ur balans. Och så står jag kvar på vänstern. Och då jag står fortfarande på skidorna. Men ser att jag är på väg in mot skogen. Sen vet jag inte om det är att jag lyckas på något vis välta. Eller om det är så att den andra skidan också löser ut i det läget. Att jag är i ett sånt läge. Men det blir i alla fall någon halv kullerbytta ut i skogen. Och jag också det här, jag visste att nu det kommer att göra ont. Det är liksom, vad kommer jag slå emot? Det var ju fullt med träd. Men det blir, tror jag då, som en halv kullerbytta ute i skogen. Och det tar stopp mot en stubbe som ligger under snön. Så att, lite broms är det, men det blir ju en ganska rejäl smäll. Och jag vet inte hur fort det kan ha gått, men väl fort i alla fall.
Mm.
Så det var ingen, det var inte den skönaste. Men det gjorde ingen ont då. Utan det
du
var
kände en, inte själva smällen på det sättet?
Nej, utan det var en riktig tjong. Det som jag minns, det var liksom att jag låg på rygg och hade benen liksom över mig. Jag var som dubbelvikt. Och det var också en sån där konstig känsla av att nu måste jag ha gjort illa mig ordentligt. För så här vigar jag inte egentligen. Och ropade då på mina tränare som var, de hade åkt före mig. Så de var tre stycken som var före. Så de hörde att det hade hänt någonting och kom direkt. Och sen så blev jag liggandes där tills de lyckades få upp mig därifrån. Och det var en apparat. Men då började det till slut att göra ganska, eller väldigt, väldigt ont.
Ja, för de vad jag förstod så fick du ingen smärtlindring heller på en gång.
Nej, för det var, och det, ja, det där kan ju sjukvårdspersonal bättre än jag. Men det var väl antagligen för att se att det inte är någonting annat som har gått sönder. Men de var alltså fantastiska, för det, jag har varit där och tittat sen efteråt och sett liksom stället. Och jag hade ju en bild av att, men så brant var det inte, men det var duktigt brant i backen. Och då ute i skogen när det inte var pistat och hårt så skulle de dessutom få upp mig. Så att de gjorde ett otroligt jobb. Men då började jag göra duktigt ont i ryggen och varje andetag var jobbigt. Så att den var jobbig. Och sen innan jag då kom ner till ambulansen, när de väl hade fått upp mig därifrån och hamnat i den här pulkan och sen fått åka ner, så var det ju det var en pina, verkligen.
Minns du den smärtan än idag?
Ja, men det är ju, alltså, den är ju diffusare idag, men det, jag kommer ihåg den här, och sen var det ju mycket rädsla, jag var ju livrädd, vad fasen innebär det här nu då? Men jag var väl ganska klar på att det här, det är liksom, eftersom jag hade inte ont i benen eller fötterna, och fötterna, de pjäxorna som jag hade var de oskönaste man kunde ha. Så att jag borde haft ont i fötterna, men jag kände ingenting. Och en jättekonstig känsla. Liksom bäckenet kändes som att det var vidöppet. Så jag trodde ju först att det var det som hade slagit sönder. Att jag hade gjort en sån där, ja, men som det hade varit någon störtåsåkare i. Det var också en sån där, man kommer ihåg. Som hade gjort illa sig på en störtåsställning i vängen. Men där han hade slagit, alltså fastnat och rivit upp sitt bäcken. Och det var liksom något sånt jag tänkte att det är det. Men sen när jag hade ont i ryggen så förstod jag att det är ryggen jag har slagit i. Och då började man ju så smått att fatta att det här är inte kanske något bra ställe att ha gjort illa sig på.
Och då men det var först när du kom till sjukhuset sen som du fick smärtlindring?
Precis. Åre sjukstuga. Och det var ju ja, men bara det här att känna att ja, men nu kan jag slappna av lite. Och då dimmade jag bort ganska rejält. Så då kommer jag inte ihåg så mycket vad som hände. Alltså transporten till Östersund minns jag inte. Brottstycken från Östersund, mer än att jag förstod att nu det är, jag har fått ett brott på ryggraden och att jag ska vidare till Umeå. Det var liksom det som jag visste. Sen i helikoptern från Östersund till Umeå, då var jag mycket mer vaken.
Men du fick ganska snabbt besked om att det var illa.
Men då sa de att, men då var det ju klassiken att de inte, de sa ju inte, de visste inte mer än att du har ett brott på ryggraden. Sen hur allvarligt det är, men det vet vi inte. Och sen så opererades ju då i Umeå den natten. Och sen, det var en par dagar efter operationen, så träffade jag läkaren som hade gjort operationen. Och han var ju väldigt tydlig att det vad vi förstår från olyckan och från det vi ser på röntgenbilderna, så har det varit så otroligt våld mot ryggmärgen, så du kommer förmodligen inte kunna gå igen. Men vi vet inte. Men det var tydligt nog för att jag förstod att det blir nog rullstol.
Vad tänkte du då?
Nej, det var nog det värsta jag kunde tänka mig. Men ändå liksom inte det nattsvarta som jag trodde. Att det nu, någon gång innan så tänkte jag, när jag såg någon som satt i stol, så tänkte jag att fasen, tänk att kunna, alltså, för då flyttade jag över in i min värld. Då skulle jag, om jag satt i stol, vad skulle det innebära? Jag skulle inte åka skidor, det vore ju hemskt. Livet hemma i Gällivare, ute i skog och mark, rullstol funkar inte. Så att det var liksom allt som fyllde livet med någonting. Det var ju benen, de som jag behövde för att kunna göra det som är mina intressen. Och att sitta i stol, nej. Så tanken var ju liksom innan att skulle det hända, så då får det vara. Liksom. Så händer det, jag har ju inte gått och närt den tanken som tur är, men att då landa i i det var väl, alltså jag grät floder, var livrädd vad det skulle innebära, men inte det här att nej, nu skiter jag i det. Det fanns aldrig. Och sen så, jag menar, dels fantastisk sjukvård. De var duktiga på att säga så här är det, men det kan också bli så här. Vi ska göra allt vad vi kan för att du ska få de verktyg som behövs för att du ska kunna leva ett normalt liv i stol. Och det var ju omöjligt att förstå från början att leva ett normalt liv i rullstol trodde jag inte gick. Men jag hade ju inga erfarenheter, jag visste inte vad det innebar. Och sen också normalt var ju kanske mitt gamla liv och det förstod jag att det kanske inte kommer se ut som det gjorde. Men nu 27 år senare så vet jag att jag lever nog som jag skulle ha levt om jag hade slutat alltså med skidorna på ett naturligt sätt. Sen är det klart att jag hade förmodligen åkt mer skidor, kanske. Kanske varit polis, kanske.
Det vet man inte. Nej. Men jag tänker på, för du pratar mycket om just det som du säger, den här fantastiska sjukvården. Att de på sjukhuset fanns ju där såklart för din fysiska del, men också den mentala delen. Mm. Att de hjälpte dig väldigt mycket på det sättet.
Ja, men de fanns där. Alltså det var ju det där som... Jag menar, nu när man läser och hör om sjukvården så att det inte finns tid. Det kanske, jag vet inte om det inte fanns det då heller, men jag upplevde aldrig att jag var förbisedd, utan de fanns där och de hade också fingertoppskänsla när det liksom var läge att faktiskt utmana och när det var läge att nej, men nu tar vi det lugnt bara. Nu pratar vi lite och så lite massage och så blir det här bra. Så att det var de är otroligt professionella. Och det är ju liksom att få den plattformen och sen jobba vidare ifrån. För sen fattar jag att det är ju inte, de kommer inte göra jobbet åt mig, utan det måste jag ju fixa själv. Men allt det som behövdes i form av trygghet först och främst, men av kunskap och förståelse för hur allt det här nya någonstans hänger ihop, det fick jag ju. Så att det var ju liksom, återigen, hur viktig förberedelse det är för en prestation. Och i det här fallet så var det ju för livet, medan tidigare så var det ju mer att försöka jaga hundradelar. De var grymma.
Du är också det med vikten av familj och vänner, men också förståelsen, liksom så här, man ser vilka som är ens riktiga vänner, har du pratat om. På vilket sätt upplevde du det?
Nej, men det vittnar väl alla om. Alltså de här som man tror då har funnits och varit nära som kanske inte är det längre på samma sätt. Och då var ju det mer en lite grann en besvikelse kanske av att de försvann åt sidan. Sen hade jag ju så otroligt många som brydde sig om och sådana som jag aldrig hade träffat innan som brydde sig om. Så det var ju överväldigande. Men sen några då som inte riktigt var där. Och då besviker sig. Nu har jag ju en förståelse. Och det är ju svårt. När det händer saker, hur ska jag bete mig? Och när jag inte vet det, då gör jag det jag kan. Och det är att göra ingenting i det här fallet. Och det är ju inte för att vara dum, utan för att de inte vet.
Så att vad skulle du säga till dem som hör det, som kanske har någon som har råkat ut för någonting?
Alltså, jag tror att, och det kan jag själv känna nu när jag har en god vän som har råkat illa ut, det är så lätt att av omtanke tänka jag ska inte störa för mycket, men det går inte. Alltså det är hellre då att störa och få höra att du, jag behöver lugn och ro, än att var försvann Thomas någonstans, varför hör inte han av sig? Så att det är bättre att höra av sig, om inte annat för sin egen skull, att bara känna att ja, men jag fanns där för min kompis som hade det tungt, och det behöver inte vara att de skadas, utan det kan vara vad som helst. Men det är, jag tror att, och sen är lite rädslan, kan jag verkligen göra något? Säg att hen frågar mig om råd och jag kan inte ge ett svar, vad blir det då? Så jag tror det är mycket, mycket rädsla.
Jag tyckte det var så, en sak som jag upplevde när mamma blev sjuk då, för det var ju under en månad, och då visste ju kompisen att man var ju typ, man vill inte störa. Men då hade jag ett par kompisar som bara skickade ett hjärta. Och inte förvänta sig något svar. Men då kände jag att de är där. Och så kom det så här, typ varannan dag kom det ett hjärta. Och så fick man ett leende. Och så kände man så här, ja men de är där, vi tar det här sen. För att då kunde jag vara fokuserad på det jag behövde. Så det finns ju så enkla medel att kunna visa att man faktiskt finns där. Men sen hade du också några som kom på besök. Och du fick en tavla. Jag kan inte låta bli att skratta. För Gunde kom upp med en tavla.
Ja, exakt. Och det är ju en av de här nu som hör till superhjältarna. Gunde är verkligen en av dem. Och min manager jobbade med Gunde. Så Gunde kom upp med en tavla. Han hade med sig sitt bevingade. Ingenting är omöjligt.
Ja, hej och välkomna till Ingenting är omöjligt. Såg ni förra veckans program? Det är ingen lek, eller hur? Bägge två missar precis på sluttampen. Jag trodde att hjärtat ska hoppa ur kroppen.
Och det här var nog, jag vet inte hur långt in, 3 veckor kanske, 4. Och då tyckte jag fan allt var omöjligt. Så att den där var väl...
Var det provocerande?
Ja, lite så. Men, och det är ju... Och känner man Gunde så vet man verkligen att han har ju rätt. Och det är ju... Idag så skriver jag under alla dagar i veckan på att ingenting är omöjligt. Sen är det ju just det där att, jag menar, kunna sortera i det, då kunde inte jag. Alltså det... Då hade jag ju fullt sjå med att kunna förflytta mig. Alltså ta mig från sängen till rullstolen. Alltså försökte komma på en teknik och klä på mig själv. Så att det var liksom, då kände man så här, men lätt för dig att säga. Jävla längdåkare.
Men du hade tavlan så att du såg den?
Definitivt. Nej, men och den blev ju en del av, och jag menar bara, och det är det här som, jag menar att Gunde tar sig tiden, det räckte väl. Och sen den här tavlan, ja, men den blev, alltså, eller var väldigt sekundär från början. Lite som sagt, lite provocerande. Men sen att få ha den som någon sorts påminnelse när, och speciellt när jag skrev dagbok, och det var just där att faktiskt kunna se, även om det var mitt i någonting som var frustrerande, kunna säga att men för 2 veckor sedan var jag här och jag har kommit så här långt redan. Att påminna sig någonstans om att det finns en framtid där borta. Och då blir ju de här, alltså, Gundes bevingande faktiskt, de är nyttiga, det är de fortfarande. Liksom, att, för jag har nog historiskt haft en tendens att ibland skydda mig genom att säga att det är omöjligt. Och så får man en Gunde som säger precis tvärtom.
Ja, det är omöjligt, har bara lite längre tid.
Exakt, och det är ju så. Sen måste jag ju vara intresserad. En del saker kommer ju vara omöjliga för att jag inte vill. Mm. Men då är det för att jag inte vill, inte för att det inte går eller att jag inte kan.
Men du såg ändå att, eller bestämde för att livet är ju fortfarande här.
Mm.
Kunde du komma in, hur långt det tog innan du kom in liksom i det här, att det här kan jag inte påverka det som har skett, utan nu har du tagit en ny väg?
Jag tror att det var ganska tidigt, jag vill tro det. Sen är ju, men nu är det så lång tid så jag har säkert snyggat till de där minnena, men jag tror jag kände ganska tidigt att nej, men det här, nu är det som det är. Och återigen, personalen var så tydlig. Läkaren var så tydlig, så att det fanns liksom inte utrymme för några tolkningar som skulle göra att ja, men om 2 år så kanske de har hittat lösningen, så jag väntar till dess. Utan de var ganska tydliga på att vi börjar jobba nu för det som ska bli utifrån rådande omständigheter, och så hoppas vi på någon typ av lösning om 10 år eller vad det nu blir. Och jag landade, och det var nog för att skydda mig själv också, att nej, men jag, händer nu någonting som gör att jag kan gå igen, jättebra. Men gör det inte, så ska det bli ett bra liv ändå. Och jag fick den plattformen på sjukan. Och det låter så glättigt, och det var det absolut inte. Det har varit och är fortfarande liksom svajigt. Jag kan tycka att det är skit att sitta i stol. Men jag kom ju också på efter en stund att men det kanske inte är stolen som är problemet just. Utan jag skyller på det när jag egentligen är kanske slut. Jag behöver vila, göra någonting annat. Så att,
vilka stunder kan det vara?
Att resa har jag alltid älskat, men nu kan jag tycka liksom att det är ett krångel, för det är liksom ett moment till där man tar reda på allt, men det är nästan alltid så att man får vara beredd på att det är någonting som inte funkar. Det var som, vi hade hyrt en lägenhet i Spanien, en nybyggd som skulle vara anpassad och bra allting, men vi kommer dit perfekt allting, bortsett från att i duschen funkar. Det liksom inte. Det fanns ett badkar och det brukar inte vara något problem. Bara att de hade byggt in en så att det gick inte att lyfta sig någonstans riktigt. Så jag insåg att det där går bra att ta sig i säkert. Men lite fuktig, lite blöt. Ska jag ur därifrån? Det är med risk för att jag bryter armar och ben när jag ska upp därifrån. Så jag insåg att det här kommer inte gå. Och vi ska vara här i 2 veckor nu. Och då var jag riktigt under isen och tänkte, ja, men jag kan ju inte vara här i 2 veckor och inte duscha. Det går ju liksom inte. Hur ska vi lösa det? Ja, då var jag skitless. Men sen så var det en jättestor terrass, och där hade de en slangvinda ute på terrassen, och det blev ju varmt under dagen, så jag kunde använda det till att duscha med. Så jag satt ute där och duschade varje dag. Och det var ju en lösning. Och tidigare kunde jag tycka att det här var lite kul, men nu när jag tycker jag har inte det utrymmet på samma sätt längre. Sen kanske blivit bekväm med åldern, jag vet inte. Fullt sjå med liksom får det så att det ska bli bra för de här barnen någonstans. Och så hamnar man själv i någon typ av energi- och orkesbrist. Och då kan jag liksom gå ner med att jag orkar inte vara den där att hela tiden hitta smarta lösningar på problem som uppstår. Tidigare kunde jag tycka att det var skitroligt. Alltså jag nästan gick igång på att, ja men här blir det ett problem. Hur gör jag nu då för att få det att funka? Nu är jag inte riktigt där längre. Mm. Så där har det hänt någonting. Men jag är 52.
Man tänker egentligen att, alltså jag känner bara så här, ja fast det är väl inte så konstigt att man ibland kan känna så.
Ja fast det kan störa mig rätt rejält och jag känner inte igen mig riktigt i det heller. Och den är väl jobbigast egentligen.
Även om inte jag sitter stort kan jag bli skitless på saker när det ställer sig i vägen för men det är som du säger, jag är väl kanske trött då. Alltså nej, men det är kanske inte det som egentligen är det problemet.
Nej men förmodligen så finns det en skitbra förklaring. Men det är också det här, man tycker man har gjort allting och så ändå landar i att nej, sket det sig ändå. Typiskt.
Men familjen är ju viktig och när man tänker då direkt efter olyckan så då var du tillsammans med Marina och sen så bröt ni upp. Kände du någon gång att när man ändå vill ha familj och flickvän, kunde du känna att det är en osäkerhet, att skillnaden från att träffa någon när du inte satt i stol till att träffa någon när du satt där?
Jo men det, så var det nog, men jag har nog alltid tänkt så här, men är jag själv så är jag själv och då är inte det hela världen. Sen vill nog alla dela sitt liv med någon, så är det ju. Men jag var nog ganska lugn i det och på ett sätt också när jag levde själv, vad det nu blev, nästan 2 år, så var det var nyttigt, speciellt då, att liksom se att nej, men jag kan stå på helt egna ben, hjul, och klara mig själv, så som liksom, min tanke var att jag ska liksom inte vara beroende av någon. Och det är ju också sån jävla dum, jag är beroende av folk hela tiden. Så. Men just det att det här som hör till vardagen, det ska jag kunna fixa själv. Och det var ju, ja, men när vi byggde huset så var det just att jag ska kunna vattna blommorna och inte behöva liksom fara runt som en tarsan i huset för att kunna göra det. Jag ska kunna släcka lamporna, men då var det inte så smarta lampor som vi har idag. Så att det var, de här åren var nyttig för mig som person. Så jag växte i det att liksom säga att nej, men jag vill leva ihop med någon, men jag kan också leva själv. Och det var liksom rätt skönt. Jag var nog inte så där så att jag tänkte att nej, men är det någon som vill leva tillsammans med mig som sitter i stol? Jag vet inte om jag tänkte så.
Jag kan bara tycka att det är svårt att träffa någon överhuvudtaget efter 14 år som singel. Så att jag menar, jag ska... ibland så just säger man så här, vad är det som står i vägen? Alltså, det finns många olika anledningar till det. Men, det är ju inte... men just det här att man, när man tidigare har dejtat så har ju förutsättningarna på annat sätt. Mm. Även om inte det är bättre eller sämre. Men det är andra förutsättningar när man ska gå in i dejtandet nästa gång än vad det var förra gången. Och den omställningen. Men du lyckades ju bra.
Ja, jag gjorde ju det. Ja,
för ni träffades först en gång.
Precis, vi träffades på kompisars bröllop första gången. Och det var verkligen så här, Och fick jag veta sen att hon hade tyckt likadant. Men vi pratade så lite sådär. Och sen så skulle hon iväg och jobba. Så det blev liksom inte... Hon stack tidigare från själva festen. Sådär, han också. Men så blev inte mer av det än så. Men sen, jag kunde inte riktigt släppa det där. Och så skulle vi ha nyårsfest. Och så pratade jag med min kompis. Hon är Anna. Och de fattade väl. Så att, ja. Och på den vägen var det. Så jag bjöd in och sen dess har vi hängt ihop.
Alltså, du kan det där.
Ja, eller hur? Skitbra. Jag vet inte.
Så, men vilket år var det?
2001.
Ja. Och sen så tog det ju några år sen. För ni ville ju såklart ha barn och familj. Mm. Vilket var väldigt viktigt för dig. Vad jag tror när jag läste om det. Men det tog lite tid. Så att det här med att vi måste ju nästan reda ut det för de som inte fattar att du har 3 döttrar som inte är trillingar men är födda under samma år. Mm,
precis. Den är alltid lika rolig att dra.
Ja, det är väldigt...
Kliar sig i huvudet.
Hur går det här ihop?
Exakt. Nej, men vi ville jättegärna ha barn. Men det var inte det där så enkelt, så självklart som man tror. Och vi gick in i en adoptionsprocess. Jättenyttig, jättejobbig. Man tyckte att behöva gå på kurs för att vara förälder. Men
på vilket sätt var det nyttig?
Ja, men på något vis. Att dels växa in i föräldraskapet var väl en sån. Jag tror att folk skulle nog behöva göra det. Inte bara liksom... Det är väl en annan som är igen, sin ängsliga typ då. Men det var det var nyttigt utifrån, jag menar bara förstå föräldraskapet, sen föräldraskapet till någon som kanske kommer och är några år. Om man tänkte 2-3 år, jag menar det är ju ingenting, det har ju liksom inte hunnit hända någonting på de åren. Och sen nu när man har fått vara med och se vad som händer på 2-3 år, det är massor. Och om dessutom då, de här barnen kanske inte har levt i den trevligaste miljön, så kan det ju vara. Så att det var liksom att mentalt vara förberedd på att det, här kan det komma någon som har duktiga utmaningar. Och för mig som förälder då att vara förberedd på det. Så att från början jätteskeptisk till hela den där, till att efteråt bara, åh oh, gud så bra. Och att också i de här, jag menar, frågorna kring sig själv och sitt eget, alltså synen på föräldraskap. Jag hade aldrig tänkt, men det är väl bara naturligt, det blir man väl. Och så är det man det. Men, så, ja, men var står jag någonstans i allt det här? Så att det var, nej, det var jättebra. Men sen så kom ju nästa. Började ju bli äldre då. Så när vi då skulle ställa oss i kö till de länderna som var öppna. Jag blev problemet här igen då, att en förälder i stol var inte självklart i vissa länder. Så hela östblocket var stängt för att jag ansågs inte vara en fullgod förälder som sitter i stol. De länderna som var öppna var kön så lång, så då började vi nästan ana att vi kommer nog...
Vad känner man då när man anser att man inte är fullgod förälder för att man sitter i stol?
Nej, men jag, naturligtvis en besvikelse någonstans och lite grann en knäck på att jag kanske inte är det. Alltså, och det har jag ju tänkt flera gånger de här 13 åren också, att kanske inte är det, just att jag kan, vissa delar kan jag göra, andra kan jag inte alls göra på samma sätt. Och lite grann det här med min ängslan då, att kan jag finnas där om det bränner till på sätt som en gående och stående kan göra på ett annat sätt. Så det är klart att i någon sorts förståelse för barnen, vilket är det viktigaste, att liksom se till deras bästa. Men sen är det klart, när man sen börjar titta på, jag menar, man tittar på BMI, ja, men spelar det någon roll? Om du nu råkar vara lite mer överviktig än vad den här BMI-gränsen säger, blir jag en sämre förälder då? Så att det är liksom några av de här, det känns lite, ja men, eller lite väldigt förlegat, liksom, kom igen. Alltså det, vi behöver inte vara en dålig förälder för att jag kanske inte har karaktären när det kommer till att äta lite för mycket godis, för jag tycker det är gott. Spelar det någon roll? Jag är inte utövande kristen. Innebär det att jag kommer att ge mitt barn en dålig uppväxt för att inte leva de kristna värderingarna? Vilket jag förmodligen gör utan att veta om det. Alltså det blir jättekonstigt. Men det är väl också att förstå kulturen. Vi är olika och vi lever i en sån värld. Men lite svårt att förstå. Men det var på något vis, det blev ett konstaterande att så här ser det ut. Och lite grann också när man såg de här köerna, så förstod man att nej, men det, vi kanske inte blir föräldrar. Men då har vi någonstans gjort det vi kan. Och då kanske jag är lite mer rationell än vad Anna är, som är både rationell och känslomänniska. Men sen så liksom blev det via slumpar, så landade det i att vi ändå blir... Först frågan om vi... vara familjehem åt ett barn som ännu inte är fött, men behöver ett hem så fort hon föds. Och så blev det. Och det gick otroligt fort från att vara inne i nästan en process där vi tänker att vi kommer inte få några barn. Och sen så vänder det bara på några veckor, och så sen helt plötsligt så sitter vi med Saga då, som är nyfödd, kommit hem. Det är liksom en graviditet på vad det nu blev, 10 dagar eller någonting. Helt sanslöst, från när vi fick frågan tills hon faktiskt föddes. Och det var ju en otrolig omställning, men fantastisk. Och det är världens mest underbara barn, som är liksom, och som man också förstod att hon var älskad, men av olika anledningar så kunde inte mamman ta hand om henne. Och det känns någonstans skönt, och det syns ju på henne. Hon är en grundtrygg människa.
Mm. Och då när hon kom till er så händer andra saker, ja, då,
någonstans i den vevan så hade Anna blivit gravid. Och det fattar vi nog inte förrän, ja, men senare den sommaren så började vi ana att det, någonting är det. Men det var ju på något vis, nej, men det kan det ju inte vara. Utan det är stressen kring att bli förälder på så kort tid. Hejho. Men sen att, ja, det var en otrolig, när vi var på ultraljud första gången, och det är otroligt snurrigt.
Hade ni mer Saga då också, eller?
Hon var inte med då faktiskt. Hon var inte med. Hon var med farmor. Nej, så det var...
Var det då ni såg att det var två?
Då såg jag att det var två. Men det var också helt omöjligt att ta in. För läkaren säger bara att nu får ni skaffa större bil. Jag tyckte, men vi har en stor bil. Ja, men titta här ska vi se. Och innan jag fattar liksom att det är två individer där. Det är liksom inte bara två hjärtan som bultar i samma kropp. Utan här är det faktiskt det är två stycken. Han var överpedagogisk, men det var liksom långsamt här inne i huvudet. Otroligt långsamt. Jag kommer ihåg, när vi gick ut därifrån så satte vi oss på en bänk och bara, det här händer ju liksom inte. Men sen så är det ju, som alla vet så är det ju känsligt och allt det där. Men sen så blev
hur gammal var Saga då?
Ja, vad kan hon ha varit då? Två månader kanske.
Det är helt
ja, det var helt...
När man önskar någonting så starkt så gör du det ordentligt.
Ja, liksom. Exakt. Varför göra mindre?
Ja,
det var helt knäppt. Nej, och så sen kom de lite tidigt. Så att det blev det. De skulle komma i februari, men ville komma ut i december.
Så då blev det samma år?
Bara ett halvår emellan. Så att det har varit körigt. Jag brukar säga påsen under ögonen, de tillägnar mina barn.
Ja, för de måste... Alltså, det är ju mycket med barn generellt. Mm. Men tre stycken samma ålder... Vilken ålder var det mest intensivt, skulle du säga?
Alla. Jag vet inte. Jag tycker, nej, men det är så kul när man tittar på bilder. Man tyckte att det var körigt där i början. Men alltså, det var ändå liksom starka i det. Då ser vi bilder. Vi ser ut som ras bägge två. Var verkligen fullständigt. Den var speciell. Sen när de började gå var speciell.
Åt olika håll.
Åt olika håll, naturligtvis. Mm. Behövde bygga staket för att de inte skulle liksom krylla ut från tomten åt olika håll. Nej, det var verkligen... Men det alla perioder har haft sitt. Fantastiskt, men också så här, den ängsliga sidan igen av att hur ska vi göra det här nu så det blir bra.
Men det har också varit viktigt för att de ska få vara sina egna individer, även fast de är tvillingar och de är födda samma år och sådär. För går de inte olika klasser, va?
Tre olika klasser. Från början så gick de i samma. Sen så splittades så att en gick i en och så två i en. Och nu så frågar vi hur de ville göra. Och vi känner att de får gärna gå i varsin klass. För de är egna individer och ska vara. Och det var väl lite så här, men så hade de ett eget möte. Det är lite kul. Och vi liksom kom fram till, nej men vi vill gå i egna klasser. Det tyckte jag var...
Vad häftigt att det var deras egna beslut på det sättet. För sen kan det ju vara en önskan ifrån oss föräldrar, men vi vet ju inte riktigt deras behov, utan vad vi tror är bra för dem.
Nej, men det har varit, och de trivs jättebra. De har sina kul då, eftersom de är lika gamla så har de ju samma kompisar. Ibland så hänger de allihop, och ibland så är det en som hänger med en kompis, och sen den kompisen hänger med den andra i den här konstellationen. Det är riktigt, men de verkar trivas jättebra i det.
Jag tycker också det är imponerande att höra det, därför att jag kan tycka ibland när det är tre tjejkompisar kan det vara en problematik ibland att två stycken gör saker och så. De får ju verkligen träning i det där, att det är inga konstigheter.
Nej, exakt. Jag har aldrig förstått det där. Men
tänk att det är så märkligt. Jag tror att det måste vara osäkert. Men det är ju väldigt fint att de inte har något problem med det. Att de gör det alltså man inte alltid måste göra allting tillsammans. Eller att det finns en avsjuk att de kompisarna hänger nu och nu inte jag.
Och det finns säkert. Men, och det händer väl. Men jag tycker ändå någonstans att de har en bra och sund relation. Sen så märker man att nu är det en period när de kanske inte alltid är helt tillfreds med varandra när någon har lånat en tröja utan att fråga.
Det är lite så här systerskap, ja, liksom, eller syskonskap.
Det är absolut.
Jag kommer ihåg när vi bodde med mamma ute i Saltis i ett hus, så passade man på att vara först ner på morgonen, för då tog man de dojorna man ville oavsett vems det var.
Just.
Och jag var oftast först upp. Och sen så kom Malin och bara, fasiken, Kristina snott mina skor. Och sen kom mamma ner och berättade om barnflickan och bara, jäkla unga, nu har de snott mina skor. Så det gällde bara först, så man fick smart. Det man ville ha. Ja, man får vara lite smart där. Men just det här med idrottspsykologin då, som du liksom jobbar med, också tänker jag, skönt att ha den med sig lite grann också med barnen. Alltså
funkar inte alls.
Funkar...
Nej, alltså jag kan ibland verkligen känna... Alltså, jobbar jag med det här? Eller är det bara en fasad som jag har? För sen när jag är hemma så kan jag vara precis oduglig.
Vad tror du om
nej, men det är för att här är det känslor. Ja,
exakt.
Det är liksom, jag fick en sån bara för något litet tag sedan när Saga ville börja på cheerleading, har hon kommit på. Och började här i våras om att prata om det. Och som med alla idrotter, att börja sent, det är inte alltid skitenkelt. Och speciellt inte när det är en gymnastisk variant på det heller. Så jag sa, och jag minns det inte så där ordagrant, men jag kommer ihåg att jag var tydlig med att du behöver, alltså det här kommer bli svårt, och kanske till och med drog till med det kommer inte gå, för att du är liksom, nu är du 12, inte fyllt 13. Och de andra kanske har hållit på i 5 år, så att det kommer bli jättesvårt. Men, och det var väl bra att jag i alla fall drog det kortet, att tränar du bra och liksom de grundövningarna som du tror kan behövas för att kunna liksom komma in i det här gänget, ja, då finns det ju en möjlighet. Och hon har tränat som en tok under sommaren och gjort de här och är superduktig och provtränade och kom in. Men då fick jag ju höra då att pappa, kommer du ihåg vad du sa? Det är ett stolt ögonblick i mitt liv. Man ska inte tro på sina barn. Nej, herregud i himmelen.
Men det är ju också så här att det är ju, man säger det, man ska alltid säga så här, ja men jag tror på dig och den hela den grejen. Men samtidigt så vet jag också, när min pappa inte har trott på mig, så har jag också blivit skitförbannad och tänkt så här, nu jävlar ska jag visa han. Så att det har ju någonstans, jag vet inte om det är medvetet att han har sagt det, att det där kommer liksom, det där blir svårt, då bara, ja vänta, du ska jag visa.
Om man har taktiker.
Det var någon taktiker, ja kanske.
Jag är bara dum.
Du är väldigt öppen och ärlig i alla fall. Det tycker
jag är härligt. Nej, men, och det är ju, sen jag vet ju någonstans, för jag, det är ju den där kärleken till dem, och att inte liksom, de tror att det bara kliva in och så kommer de, och så blir de besviken när de inte lyckas med det. Och så tror man att man gör dem en tjänst, och så gör de en otjänst istället. Mm. Så att förhoppningsvis lär jag mig.
Ja, och jag kan också känna så här att för jag pluggade ledarskapskurser, och då kan jag känna att jag blev otroligt mycket tydligare i kommunikationen och så vidare med utåt, det upplever jag själv och även andra har sagt det. Men det svåraste är ju barnen. Mm. Därför att dels så har man ett inrutat mönster som man liksom van vid hur man kommunicerar. Plus att jag är känslomässigt involverad. Alltså jag kan ibland inte ställa mig utanför på samma sätt som jag kan om det är på jobbet eller med kompisar. Utan det händer ju saker igen. Och det är väl en del av, det enda jag kan brukar säga så här, ja jag fasiken inte lyckats alla gånger. Men jag har gjort mitt bästa, för jag trodde att det var det bästa. För att jag vill dig väl. Och det är inte alltid det.
Nej.
Men det är någonstans, så gör vi ju ändå det vi tror är bäst. Även om vi säger dumma saker ibland. Men jag kan också tycka att det är det som är styrkan, att vi också kan säga så här, vet du vad, vi gör inte alltid liksom, de smartaste dragen. Det är ju också att visa att vara sårbar, alltså vi kan inte allt. Om du skulle se tillbaka, så här, nu, vi är ungefär lika gamla, jag är snäppet äldre än vad du är. Vad skulle du säga liksom den viktigaste lärdomen? Jag tycker vi är halvvägs, tänker jag.
Mm.
Jag firade min granne som fyllde 100 år i måndags, och jag är ju 52, så det känns som att jag är halvvägs. Vad skulle du säga är liksom de viktigaste lärdomarna från det du kan ha med dig från tidigare? Liksom. Men säg olyckan då. Finns det någonting som du har tagit med dig i det som du lärde dig under den perioden, som du känner att det här har verkligen gjort skillnad för mig i mitt sätt att leva idag?
Ja, men det är nog, vi kan ta Gundes ord egentligen. Alltså det här med att saker kan hända, ganska allvarliga saker, men jag kan anpassa mig till dem. Det går. Sen att det kommer vara skitjobbigt, men att jag ändå någonstans äger frågan hela tiden, det tycker jag har varit, ja, men viktigaste lärdomen. Det är, jag måste göra någonting med det. Men jag kan inte, eller ska inte börja med att det kommer inte gå. Men lite som mitt råd till Saga då, eller vad man nu ska kalla det. Och sen, det tycker jag nog att jag har blivit bättre på. Från början så var jag ganska, testa nya saker, ja, men inte för mycket. Dyker upp saker från sidan, så börja gärna med ett nej. Och till slut landade jag att nej, men jag ska sluta säga nej. Jag ska ta det här mötet, även om jag någonstans har en känsla av att det kommer inte leda någonstans. Men ta det ändå. Du vet aldrig. Och det har också varit en sån där skön lärdom av att, jag menar, och det är, har du sett Yes Man? Mm. Jim Carrey.
Ja. Ja.
Och det är på något vis, det är så underbart att sluta med det där att nej, problem, kommer inte gå, utan istället göra lite som han, men säger jag till allt. Mm. Och vart det då tar den. Nu är inte jag riktigt, inte på samma hysteriska nivå, men någonstans ändå av att nej, men det finns saker om jag bara utvidgar det som är min lilla plattform, och så upptäcker man nya saker om sig själv som jag inte trodde fanns. Och det kan jag tycka är liksom tillfredsställande, men jag hoppas att det inte blir så där som jag beskrev tidigare, just det här med att börja bli bekväm och inte vilja ta ut svängarna för mycket, utan att jag ändå någonstans bibehåller den nyfikenheten. Mm. Och det är så kul när man träffar människor som är nyfiken och liksom vill veta mer. Ja, det är så häftigt, för då får jag helt plötsligt en inblick i, ja, men just det, så kan det också vara. Så det är ju världens bästa podd som jag kommer djupdyka i varenda avsnitt.
Och det är just den här att lyssna till, alltså att vara öppen för det, och sen tänka så här: passar det här mig? Nej, kanske inte, men vad intressant att lyssna till. Mm. Eller ja, det här känner jag för att någonstans, så som jag brukar tänka, så alla människor har en intressant historia,
och så är det ju
någonstans. Eller, jag tänker så här ibland att ja, om jag sitter här och så min poddgäst blir sjuk, och när jag ska gå till Humlegården och parken här utanför och bara så här plocka någon och säga så här: har du lust att vara med i min podd? Mm. Och se vad det leder. Alltså sånt, för att någonstans så har vi så mycket att lära av varandra. Men vikten av också att känna av att jag behöver inte göra som alla andra. Utan jag kan ta det jag själv känner att jag behöver.
Det är bra.
För det vet jag, typ mammor som ska, eller om någon ska bli mamma, så kommer alla med massor med goda råd. Mm. Det är ju toppen. Men du behöver inte göra som alla dem. Utan ta till dig det som passar ditt liv och ditt barn.
Det där låter som min pappa när vi satt i bastun efter ett träningspass när jag var helt villrådig. Då sa han precis att det där, skapa din bild av hur du vill leva ditt liv. Åka skidor var det väl i det här fallet. Mm. Och sen så lyssnar du på alla människor runt omkring. Och det är nog bland de bästa råd jag har fått.
Men då tänker jag också så här att när man vet att framtiden, man kan ju ha en vision av framtiden, mm, eller saker och ting man vill göra, men när man också vet att det kan ju förändras väldigt snabbt. Tänker du på framtiden på samma sätt som du gjorde innan? Eller är du mera i dagen kanske? Eftersom man kan inte styra det riktigt.
Jag vet faktiskt inte. Jag vill tro att jag är mera i dagen. Det är jättesvårt.
Mm.
För det är ju ett både och. Jag menar, det är nog ingen som går genom livet och det inte har hänt ganska stora saker någonstans under resans gång. Så att jag är rätt inställd på att det kommer ju hända saker som är fantastiska, men säkert saker som inte är lika fantastiska också. Men då genom att, jag menar, en del av de här lärdomarna från att vara 25 år och åka ut för någonting, så inser jag att men det kommer vara saker som inte är roliga. Jag kommer kanske sörja dem, men jag kommer överleva dem. Tills den dagen jag inte är med längre. För det vet vi alla någonstans att det tar ju slut en dag. Och sen är det förhoppningsvis som du säger att vi är bara halvvägs in i det.
Mm.
Vi har 52 år till plus.
Blir det något mera bilkörande då? För Formel 1 där pratar du så mycket om, mm, att ditt intresse, och du har kört lite rally också.
Ja, men lite sådär.
Var det STCC eller?
Nej, vi var faktiskt en supportklass till STCC. Mm. Körde Radical. Nej, det var vansinnigt kul. Ja, jag skulle vilja säga ja. Jag kör lite go-kart för kuls skull. Men jag tror inte jag kommer... Eller jag säger ingenting där. Jag ska inte säga att nej, men jag kommer nog inte tävla. Jag tycker det är jätteroligt. Men nu som är go-kartandet. Tävla, nej, jag måste inte. Jag känner att det kanske är med åldern också. Men jag vill göra det som jag tycker är kul och utvecklas i det. Sen märker jag kan inte... Jag menar som i träningen, jag kan inte bara motionera, utan jag vill ju se någon sorts förändring, förbättring när jag gör saker. Det kommer alltid vara likadant. Jag tänker att de flesta är sådana. Men tävla måste inte.
Men där kommer du tillbaka till egentligen när du var ungdom, att glädjen är ju viktig i det. Liksom, annars är det inte tävlandet värt.
Nej, men, och just den här processen, och det är ju och där har vi, ta föräldraskapet igen då, där det är också en process, men där är insatserna är så höga, man känner, alltså där är verkligen jag sätter press på mig själv, det är liksom det är det viktigaste. Men jag ska ta med mig dina ord istället, att vi gör vårt bästa.
Vi gör exakt, vi gör vårt bästa. Vad är du annars nyfiken på?
Nej, men jag tycker, alltså drivkrafter tycker jag är kul. Det är ju mitt jobb att få träffa människor som har, ja men de har ju ett tydligt mål. Men sen är ju det en sak att vilja bli bäst på det man gör kanske. Men vad är det som, är det bara det som driver att få stå på högst upp på pallen på OS? Är det tillräckligt för att kliva upp på morgonen och dra sig ut på gymmet eller spåret, eller vad är det? Och det kan jag tycka, det är så, för de flesta säger ju, ja men det är så kul med, alltså det ska vara kul att göra. Men när man sen börjar grotta i vad de tycker gör det kul, så är det ju, det ser så olika ut. Och det är jag nyfiken på att se, liksom, var hittar folk det där? Och speciellt kanske, det är en sak när det går bra, då är det ingen som ens funderar på det. Men när det då går emot, vad gör de då? Hur hittar de energi?
Det är så för Anna Tibelius Bodin då, som blir avsnittet innan det här. Mm. Och hon pratar ju om, fjärde gången hon var här och pratade om hjärnan. Mm. Hon pratade ju både om hjärnan och stress, hjärnan och tankar, hjärnan och inlärning, och den här gången hjärnan och ledarskap. Mm. Och där det hela tiden kom tillbaka till att enda liksom hjärnan någonstans vill, det är ju att överleva. Mm. Om man tänker då på den här drivkraften vi har, alltså hjärnan säger till oss att vi ska överleva, oavsett om det är ett litet orosmoment som vi gör stort för att vi måste överleva. Oro över barnen för att man har sagt fel sak, så kan det bli jättestort för att vi måste överleva. Det är nervsystemet som registrerar det. Till att varför vill man vara först? Jo, för att man springer kanske från ett djur, inte vet jag, men springer från ett djur. Och kommer jag först därifrån så blir inte jag uppäten.
Nej,
alltså, det är så otroligt coolt hur hjärnan och hur det som kommer långt tillbaka i vår historik också styr. Inte bara vad vi vill och vad vi tänker, utan det här omedvetna. Mm. Det är ju sjukt spännande.
Nej, det är så otroligt spännande.
Mm. Ja, verkligen. Nej. Du, innan vi ska avsluta med den här låten och du ska få äntligen äta de här chokladbollarna. Så, ja, exakt. Så tänkte jag bara säga det, att du vill föreläsa fortfarande och gör det en del.
Gör det en del. Kom från Kiruna igår.
Mm. Så du är ute och föreläser. Mm. Så man hittar dig på olika talar, forum har jag sett.
Ja.
För det är inte någon egen hemsida, utan det är olika talarform. Och sen kan man också följa dig på Instagram.
Det kommer nog en hemsida. Jag är lite sådär. Jag trodde det var en fluga. Skoja. Jag är inte så snabb.
Nej, de springer ju så snabbt i Stockholm. Jag kan ta det lite långsamt.
Exakt.
Ja. Men med hemsidan är på gång. Mm. Sen får vi se hur långt det tar.
Det är en process.
Det ska vara kul också.
De säger det.
Vilken låt vill du avsluta med?
Ja, det,
och, hade lite funderingar kring två olika här. Fick jag i alla fall tanken om att det var...
Jag, som sagt, jag är ju hårdrockare. Men jag tycker... För mig så är musiken har ju alltid varit den där ventilen. Men jag har ju några sådana där som väcker mycket känslor. Och den ena är Titio, Själen av en vän. Som blev min själ av vård när min pappa gick bort. Min bästa kompis, vi pratades varje dag i princip. Och sen kunde jag inte göra det längre. Och den låten, även om det är delar som jag inte känner igen mig i, men den blev på något vis en sån själavårdare. Och likadant när min mamma gick bort för ett år sedan, så vi hade några andra låtar på hennes begravning, men sen var det en låt som jag, Alter Bridge in Loving Memory, som jag alltid tyckte var bra, men jag liksom aldrig reflekterat över texten så förrän jag började lyssna på den och sen tog reda på mer, så var det då gitarristen Mark Tremonti som skrev den här låten till sin mamma som hade gått bort, och då liksom blev det min mammas låt.
Mm.
Så den gillar jag jättemycket. Så det får gärna bli den.
Då tar vi den. In Loving Memory. Tack snälla Thomas för att du kom hit. Och nu ska vi gotta oss i de här chokladbollarna. Och jag har lite blåbär och hallon också om du vill. Du får ta chokladbollarna.
Tack, ja. tack.
Det går bra. Tack snälla.
Tack. I close my eyes to see the end alone. You're a part of me and it's your song.
I nästa vecka träffar jag psykologen och psykoterapeuten David Vaskori som är tillbaka. Han har ju varit här tidigare då han har pratat om hur man ska göra för att undvika att gå in i den berömda väggen. Och han har också varit här och pratat om psykisk ohälsa. Den här veckan så ska vi prata om hur vi ska göra för att rädda relationen. Vi pratar om olika problem som dyker upp, såsom kring ekonomi, om att vara bonusfamilj, om sex och om svärföräldrar. För att nämna några av de kapitel som finns med i Davids bok Rädda relationen, psykologens tips för ett stabilt förhållande. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.